En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Ja, jag kan inte låta bli att lite associera till en sån här klassiker när det gäller krigföring och militärhistoria. Den är att det är alltid, man behöver alltid få in soldater på plats. Du kan inte ta och hålla terräng. Du kan inte ens idag ta och hålla terräng med flyg eller med helikopter. Och du kan inte ta och hålla, du kan inte ta en stad med kanoner. Utan i slutändan så måste soldaterna in. Och det tycker jag är en sån där viktig slutsats man kan dra av krigföring. Att det alltid kostar till slut, så är det alltid infanteristen som måste in.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MH-podden via vårt swishnummer 123 610 76 68. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Mitt namn är Peter Bennesved.
Och jag heter Martin Hårdstedt.
Och idag, vi flaggar ju lite för det här förra avsnittet. Nu ska vi tillbaka till Medelhavet. Mm. Och vad ska man säga, senmedeltiden. Precis början på, eller i renässansen kan man väl säga att vi befinner oss egentligen. Men det som ligger på bordet här är alltså Konstantinopels fall. 1453.
Mm.
Och det är ju en, precis som många av de andra som vi har pratat om tidigare i den här lilla miniserien, vad vi ska kalla det, Malta och Lepanto, så är det ju en belägring och ett slag som har oerhört stor symbolisk betydelse. Men så när man väl börjar liksom läsa in sig på det och titta på det lite närmare, så inser man att det är inte så, kanske så mycket mer än just symboler, utan det är på något slags en vad ska man kalla det? Ett oundvikligt slut för en väldigt intressant epok i alla fall.
Och, ja, det brukar ju liksom målas upp som kristenhetens sista utpost som faller då 1453, då osmanerna tar över det som sista resten av romerska riket och så vidare. Men vi ska väl försöka resonera oss lite kring det här så småningom och komma fram till att det kanske inte egentligen hade den där stora betydelsen som man kan tro. Men ska vi ta lite förutsättningar här?
Ja, vi kan ju börja med också vad de här ställena heter. Varför det kan vara lite förvirrande. Det vi pratar om nu är alltså det bysantinska imperiet eller bysantinska riket. Och ibland också refererat till det som man kallar för Östrom. Men ja, Östrom är ju också en term som kanske dateras lite längre bak i tiden. Men samtidigt så pratar vi om Konstantinopel här. Då är skillnaden så här då att de som bor i Konstantinopel är alltså grundat av den första kristne kejsaren Konstantin den första. Han var och besökte det här området och såg hur väldigt strategiskt bra det här området låg då. Det är precis i Svarta havet, så att säga, utlopp till Medelhavet. Och i den här området som kallas Bosporen så har man en liten vik som kallas för Gyllene hornet. Det här området kallas för Byzantium. Och här grundades då staden Konstantinopel. Så man ska säga, de som bor i det här riket kallas för bysantiner, medan de som bodde i staden refererar till sig själva som romare eller romajoj i princip. Och på svenska brukar vi också använda ordet bysans ibland när vi pratar om det.
Ja, och så kan vi konstatera som du sa också att väst och öst, Rom går ju skilda vägar då med splittningen 395. Och sen utvecklas Västrom, kommer ju så småningom att falla under 400-talet. Och sen blir det ju kvar Östrom, som ju under en lång period ju är det rikaste, största, mest avancerade kristna riket i världen och i Europa vid den här tiden. Mm. Och som får med sig lagstiftning, administration och militär kompetens. Och sen omvandlas det här östromerska riket så att säga kulturellt till någon form av grekisk-orientaliskt rike där de här olika kulturinfluenserna smälter samman, och då brukar man börja prata då om det bysantinska riket. Och man har en kejsarvärdighet, ska vi komma ihåg, och också en patriark då som är ansvarig för de ortodox kristna. Det kan vara intressant att veta här. Mm. Det är ju inte katolsk kristna utan ortodox kristna, mm, östländskt kristna.
Precis, och det är detta som är den stora skillnaden mellan Öst- och Västrom då, att i Östrom så är också kyrkan underordnad kejsaren som anses vara liksom smord av Gud, eller så att säga den är Guds representant, medan man i Västrom då har påven som den yttersta makten i princip. Och där de kungarna har liksom en annan roll gentemot kyrkan. Och det är ju den här stora splittringen också som man inte kan komma överens om mellan dels påvedömet och de här stora patriarkerna, hur man ska hantera den här relationen. Och det försöker man ju också lösa slutgiltigen 1439 genom att man försöker sammanfoga den ortodoxa och katolska kyrkan. Det blir misslyckat som vi ska komma till sen. Men jag får säga det här om den kulturella smältdegen. Jag har faktiskt varit där i Istanbul, som det heter idag då, för snart 10 år sedan. Och jag har varit och vandrat på de här kända murarna som Theodosius då satte upp under 300-400-talet efter Kristus. Och jag tycker också att, som du säger, den här smältdegen, att den kulturella smältdegen, den finns fortfarande kvar när man är där. Det känns verkligen som ett slags, ja, det här europeiska, grekiska finns kvar i arkitekturen och liksom i ruinerna som finns där också. Att det är på något vis lite västtillvänt, samtidigt som det muslimska arvet är så tydligt med nya palats och alla minareter och moskéer som finns där är väldigt... Och Hagia Sofia då, som är den här stora symboliska kyrkan, eller katedralen, jag vet inte vad man ska kalla det. Nu alldeles nyligen så beslutade ju Erdogan att det återigen skulle bli en moské. Men den byggdes ju under början av, jag tror, 500-talet man satte igång med detta. Och det var ju under lång tid den absolut största och främsta symbolen för liksom kristen kultur egentligen.
Man kan väl konstatera då att Konstantinopel ligger ju på den europeiska sidan, alltså den västra sidan av Bosporen. Och den, som du sa, den sticker ut då som en udde. Och norr om staden då ligger det här gyllene hornet, som du säger, viken.
Mm.
Och norr om den viken ligger ju egentligen ett kommersiellt centrum utanför själva Konstantinopel, på andra sidan då gyllene hornet, norr om gyllene hornet. Och där höll ju vid den här tiden för belägring ju Gionesare och venetianer till. Och det var ju där egentligen de stora pengarna kom in. Och den stora kommersen pågick, så att säga.
Ekonomin där var ju 7 gånger större i princip än själva Konstantinopel som stad. Så att de stora kommersiella intressena fanns ju där. Men det säger ju också någonting om det här europeiska inflytandet. Under den här tiden för belägringen så är Konstantinopel i princip helt i händerna på venetianer och genovesare som håller det. Och det är i princip via sjön då som man har kontakt med Europa, via hamnen och den här stan som du nämnde som heter Galata.
Ja, och då kan vi konstatera att det bysantinska riket är ju bara som en liten enklav kring Konstantinopel, och egentligen har små landområden då som sträcker sig väster och norrut. Och sen har man också områden i västra Grekland och så en del öar. Och man är alltså omsluten, det är viktigt att förstå här, att man är omsluten av det här osmanska riket på alla sidor. Och ur ett osmanskt perspektiv så inser man ju naturligtvis att här har man ju ett kristet brohuvud liksom i bekalivet på något sätt, om man ska uttrycka det på det sättet. Så det är klart att rent militärstrategiskt faktiskt så var ju det här problematiskt. Man förstår ju att det fanns en vilja från osmanska rikets sida att slå ut och sudda ut den här sista enklaven. Och så kan man väl lägga till det att det bysantinska riket och kejsaren, nästan lite sådär tveksamt om man ska prata om kejsare och en symbolisk värdighet. Han var ju stort sett egentligen undervasall, som det hette vid den här tiden. Alltså han hade ju avtal med Osmanska riket. precis som många andra områden, till exempel det serbiska området hade avtal. Och att vara undervassal, det har ju att göra med det här medeltida feodala systemet, nämligen att man mot att man fick en stor frihet och kunde beskatta områden så gav man någonting i gengäld då till den här överherren. Och det kunde vara så helt enkelt att man ställde upp med krigare eller någonting sånt. Så man har alltså avtal med Osmanska riket mot att Osmanska riket liksom accepterar att den här kristna riket får finnas kvar. Så man levde ju på något sätt egentligen på det Osmanska rikets, med Osmanska rikets goda minne, om man uttrycker sig så. Så det är ju viktigt att komma ihåg att det Osmanska riket uppfattar ju naturligtvis det här bysantinska riket som ett stort problem. Och nu är vi egentligen lite inne på orsakerna till varför man från osmansk sida bestämmer sig för det här. Där ska vi väl lägga till en stor pusselbit till. Nämligen att Mehmet den andre, som är sultanen i det Osmanska riket. Och vi ska inte ta alla detaljer kring det där, men det finns alltså en inrikespolitisk strid där han behöver ta ett starkare grepp om makten, eller hur?
Han är inte heller känd som en av de mest framgångsrika sultanerna egentligen. Och Konstantinopel är väl hans största bragd, va?
Ja, precis. Och man kan väl säga så här att det märkliga med honom är att han utses ju som väldigt ung som osmansk ledare och sultan. Men man är missnöjd med honom. Det finns palatsmotsättningar och politik, inrikespolitiska motsättningar där han faktiskt då åsidosätts, hans pappa lyfts in igen. Och sen kommer han slutgiltigt till makten då. Strax några år egentligen, strax innan belägringen av 1453 kommer han till makten. Och han har ett stort behov av att utmanövrera sina motståndare som han har omkring sig. Han har bland annat en, man skulle kunna säga, utrikesminister som han vill försöka bli av med. Och han behöver ena riket och visa att han kan. Så det är väl precis som du säger, att det här är väl hans stora stund nu, att han slutligen kväser det här bysantinska riket. Så här har vi egentligen orsakerna till anfallet. Sen kan man väl lägga till, som du har sagt, att det bysantinska riket var ju oerhört det var ju helt avgörande stödet från de kristna krafterna. Och det visade ju sig att vare sig påven, venetianerna, genesarna eller några andra i Västeuropa ju kommer egentligen till bysantinska rikets hjälp.
Ja, och orsakerna till det är ju lite olika. Man kan ju säga, precis som du har påpekat här, att de ligger ju väldigt dåligt till vid det här laget och de är i princip helt omslutna. Så jag kan tänka mig att även från den kristna sidan så ser man nog att det här är ett hopplöst. Men sen är det ju den här religionsstriden egentligen. Och en klassisk lärdom är väl att det finns ingen religiös konflikt som är så allvarlig som den inom en viss trolärare. Man kan helt enkelt inte komma överens med den katolska kyrkan, och man avskyr varandra i princip, speciellt på folklig nivå. De här lärda patriarkerna kan ju i någon mån, de träffas ju i olika kyrkomöten och så här, kan i någon mån diskutera och liksom komma överens, men på folklig nivå så är man ju i princip avskyr man varandra och står inte ut med tanken att man ska kunna hjälpa varandra eller på något vis samarbeta. Så de blir ju utelämnade av den orsaken i princip.
Man kan ju nämna här att under pågående belägring så är det precis som du säger, att de här patriarkerna styrande inser att det är klart att påven, nämligen, han passar ju på här. Hur illa bysantinska riket ligger till. Han säger så här att, skulle vi inte kunna tänka oss att vi slår ihop kyrkorna? Ja. Och då säger man ja, för att uttrycka det här lite enkelt.
Vi ska prata om han Bessarion, som är en av arkitekterna bakom den här sammanfogningen. Han är väldigt intressant.
Det är ju precis som du säger då, att då gör ju folket uppror och accepterar ju inte det här.
Nej,
men jag skulle vilja säga några saker innan vi går vidare och kommer in på själva liksom händelseutvecklingen. Och sådär, att man kan väl konstatera att bysantinska fortifikationen som du har varit inne på, Det är ju senantika murar, det är viktigt att komma ihåg, och som vi kommer att prata mycket mer om här, de är ju inte lämpade egentligen att stå mot artillerield, modern krigföring, utan man har en sjömur kring Konstantinopel, och den är ju enkel och lite lägre, för man räknar inte med att att anfallen kommer komma från sjösidan. Och sen har man ju då en dubbel stark mur mot landsidan. Det tycker jag man kan konstatera här.
Den är fortfarande väldigt imponerande, men den är hög och ja, precis som du säger, den är ju gjord för en annan typ av belägringsanfall.
Precis, men att den är dubbel och ändå den här senantika befästningsverken, de skyddar ju faktiskt Konstantinopel långt fram. Och det är ju inte som vi kommer komma till här, helt självklart att det bara är att storma och ta de här befästningsverken, utan de måste anses ändå vara förhållandevis starka. Mm.
Ja, den har ju hållit i över 500 år vid det här laget.
Ja.
Det är ju egentligen, ja, jag vet inte om vi ska nämna det här om korstågen, men vi kan ta det sen kanske.
Vi tar det, ja, men det tycker vi kan.
Vi kan ta det när vi pratar om plundringen sen.
Det kan vi göra, precis. Ja. Vi tar det då. Så det blir en liten cliffhanger här för lyssnarna.
Precis.
men okay, ska vi ta tag i belägringen? Eller
ja, men vi gör det. Vi gör det.
Du verkar väldigt, väldigt inspirerad sen att
ta det. Nej, men kör du. Du som har datan där.
Ja, men man kan väl säga så här att för det första kan vi väl konstatera att här samlar man ju nu en stor armé från osmansk sida. Och det här börjar man ju inte, så att säga, där börjar man ju långt i förväg och samla ihop en stor armé. Och här har man ju diskuterat lite hur stor den här osmanska armén egentligen är. Och det finns ju fantasisiffror naturligtvis. Men tittar man lite på källorna så kan man väl konstatera att ungefär 60 000 soldater samlas nu kring. Stridande soldater samlas nu kring Konstantinopel. Och man kommer ju både med en flotta för att innesluta staden. Och man kommer med en landarmé. Och sen plus de här 60 000 stridande soldaterna så tillkommer ju många, många gånger fler personer som ju har andra uppgifter, sådana som gräver belägringsverk runt staden som finns med och släpar fram de här stora kanonerna och så vidare. Och sen då så här tycker jag som är ju det jätteintressant att man bygger då ett antal batterier kring Konstantinopel. Mm. Och den varierar ju lite i antal, men man inleder i alla fall med att bygga 15 stora batterier. Där fördelar man då ett 70-tal kanoner och av de här 70 kanonerna så, om jag har förstått, så åtminstone 3 är ju enorma kanoner som är slunga projektiler uppåt 500 kilo, om jag har förstått saken rätt. Och det här är ju fascinerande att osmanerna har alltså en artilleriteknisk kompetens vid den här tiden.
Och vad har de hämtat den ifrån? Jo, då får vi prata om vår kära Urban. Och nu pratar vi inte om vår producent Urban, som vi tycker mycket om, utan nu pratar vi om den här ungerska kanonmakaren Urban, som faktiskt kommer till Konstantinopel ett år innan, 1452, och uppvaktar kejsaren Konstantin den XI då, som regerar vid den här tiden, som är de sista 5 åren. Men han blir ju nekad antagligen, jag gissar, på grund av ekonomiska besvär från Konstantinopels sida. Men då vänder han sig till Mehmet den andre, och det är ju han som står för just den här konstruktionen av kanoner. Det finns ju en känd bronskanon någonstans i Turkiet. Jag vet inte om den finns i Istanbul. Men som ska vara från den här tiden, som är en av de här 3 stora. Men det är lite, jag vet inte, det är lite tveksamt om det är den riktiga kanonen där. För som jag förstår det så är de här kanonerna alltså inte helgjutna, utan det är i princip stålrör eller bronsrör eller stänger som man säger, som man binder ihop. Ungefär som en tunna och som man då avfyrar de här kanonerna från.
Och de gick ju inte att skjuta hur många gånger som helst per dygn, utan det var ett begränsat antal gånger. Men det är klart att de hade ju en enorm effekt. Och som jag har förstått tekniken här, det kan man ju säga att källorna är ju få och svaga kring den här belägringen. Men ibland så använder man sig, som jag har förstått tekniken, att man sköt med mindre kanoner i en triangel, liksom 3 skott, och fick då strukturen i den här muren som man ville få ner att liksom börja rämna. Och sen sköt man med en sån här stor kraftfull kanon, en jätteprojektil, mitt i den här deformerade zonen. Och då kunde man få en effekt. Så stridstekniken här, det tycker jag är viktigt och väldigt intressant, att osmanerna bygger upp belägringen av Konstantinopel med att man ska alltså skjuta bräsch, som det heter, skjuta hål i murarna. Och när man har skjutit sönder murarna och fått dem att kollapsa, då anfaller man. Mm. Inte så att man försöker liksom kasta sig upp mot murarna med stegarna. Man gör ju ett försök med ett belägringstorn, men det hade man börjat överge faktiskt. Och vi var ju inne på det på Malta också, att där Där funkar inte den typen av beläggningsteknik heller, utan här är det alltså artilleri och sen anfall mot de här öppningarna som man skjuter.
Jag tycker att den här diskussionen också påminner ganska mycket om hur man diskuterar galeasernas roll i Lepanto 1571. Alltså det, man vill gärna framhäva dem som en ny slags teknisk innovation som spelar stor roll för själva slaget. Men sen i slutändan så vet vi ju att det är, ja, alltså det är lite, det är olika bud på det där. Men i slutändan så är det ju janissarerna egentligen som klättrar upp på murarna och gör avgörandet ändå.
Ja, ja, att det är infanteriet. Ja.
Nej, precis. Och någonting som utmärker Konstantinopels försvarsstyrka här är ju också att de lyckas återbygga de här murarna ganska snabbt. Även om de lyckas att slå bräsch, som du säger här.
Skjuta bräsch.
Under, under nätterna så byggs ju de här murarna upp igen. Mm. Så det är så tveksamt hur stor roll de spelar. Men det är ju en vändpunkt i historien, det att man använder kanoner på ett helt nytt sätt här. Det börjar liksom praktiseras.
Ja, jag kan inte låta bli att lite associera till en sån här klassiker när det gäller krigföring och militärhistoria. Den är att det är alltid, man behöver alltid få in soldater på plats. Du kan inte ta och hålla terräng. Du kan inte ens idag ta och hålla terräng med flyg eller med helikoptrar. Och du kan inte ta och hålla, du kan inte ta en stad med kanoner. Utan i slutändan så måste soldaterna in. Och det tycker jag är en sån där viktig slutsats man kan dra av krigföring. Att det alltid kostar, till slut så är det alltid infanteristen som måste in.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag tycker vi kan nämna lite här att vi har pratat om osmanerna. Bysantinerna är ungefär, här är också olika bud, men man räknar med att det är ungefär 8000 soldater av så att säga värde, om jag uttrycker mig så. Och där finns det, på den bysantinska sidan, där är det mycket svårare att förstå organisationen. Här finns det till exempel då väldigt professionella soldater från Venedig då, under den här personen. Giustiniani, väldigt svårt förnamn, jag tänker kalla honom faktiskt för Longo, som ju kommer till, som finns i Konstantinopel från Venedig, och han har 700, kan man väl säga, välövade, välutrustade soldater. Då kan man ju nämna det att den här Longo kommer ju sedan utses av den bysantinske kejsaren till helt enkelt chef för försvaret av Konstantinopel, och framförallt kommer han ju att leda försvaret av den här dubbla landmuren.
Men nu kommer det inte en genovesisk styrka också som på något dramatiskt mitt i slaget här som dyker upp?
Jo,
på olika
vi kommer till det. Du får inte ta de här väldigt spännande saker, Peter. Du förstår ju historien. Men så kan man säga att i det bysantinska staden också så fanns det också en milis. Så att, men den här truppstyrkan på bysantinska sidan, den är egentligen mycket mindre professionell egentligen, och mycket mer löst sammanhållen och väldigt mycket svår att få ett grepp om. Och då ska jag bara nämna det att på osmanska sidan, där har man ju tidigt i historien professionell armé. Du nämner ju janissarerna. Janissarerna är ju en del av den här stående professionella armén som finns i Osmanska riket och som ju rekryteras, som vi har varit inne på i tidigare avsnitt, väldigt mycket från de kristna befolkningsgrupperna, som ju faktiskt på det här sättet egentligen betalar lite tribut till den osmanska härskaren. Man skickar sina söner helt enkelt på militärutbildning där de får då konvertera till islam, lära sig ett nytt språk och bli på något sätt osmaner. Och där är ju janissarerna är ju gräddan, 68 000 man av de här stående professionella armén. Och det där sen då kompletteras med att man tar ut i samband med varje enskild kampanj då. Skulle man väl kunna kalla för någon sorts utskrivning bland helt enkelt osmanska, eller vi kanske skulle kunna säga, nu blandar vi ju begreppen här, turkiska bönder. Det är lite farligt att prata om Turkiet.
Ja, det finns så många olika folkslag
Turkiet,
som...
Precis. Ja. Men det här är viktigt. Och sen finns det också kontingenter då från Serbien. Det finns olika sådana här befolkningsgrupper med i den här armén. Men viktigt, vilket jag skulle bara vilja säga till slut här, att Mehmet har fullständig befälskontroll över de här grupperna. Vilket ju gör att disciplinen är mycket bättre faktiskt på osmansk sida än på den bysantinska, där det är svårare att föra befäl då, så att säga. Mm. Men man kan väl säga så här, jag har gjort en uppdelning av den här belägringen i lite olika faser.
Ja.
Det kanske du tycker låter väldigt hemskt.
Ja, men berätta.
Men första fasen kan man säga att man har samlat då, man stänger ju av då Konstantinopel först. Och det här pågår ju under månader. Man startar ju, den här belägringen startas ju inte liksom den man brukar säga att den 2 april är staden fullständigt inringad, utan det här pågår ju månader, förberedelserna är år i förväg. Men när så att säga belägringen på riktigt allvar drar igång, då är det den osmanska uppmarschen. Man brukar då säga att de första anfallet mot landmuren sätts igång den 7 april. Och då börjar man ju också med att artilleribeskjuta då den här landfronten. Och sen skjuter man i olika omgångar och man genomför ett olika anfall under april. Och man kan väl nämna då att de här anfallen då får ju en viss framgång vid några tillfällen, men de kastas hela tiden tillbaka, som du har varit inne på. Man bygger upp murarna under dagarna eller nätterna. Och anfallen slås, som jag förstår, av den här belägringen många gånger ut under natten eller i gryningen. Och där kan man ju diskutera lite vilka för- och nackdelar det har. Det är klart att man tänker sig väl en viss överraskningsmoment där. Samtidigt är det svårare att se. Jag antar att man räknar med att det är lättare att skjuta på dagen, bräsch. Och sen anfaller man in i de här bräscherna på natten. Det är liksom min militära tolkning av de här anfallen. Men nu kommer vi till den här ganska spännande då. Men muren håller, det är viktigt att komma ihåg. De här beskjutningarna, anfallen under den här första fasen fram till 20 april, då lyckas osmanerna inte slå ut murarna. Och då anlände den 20 april. Plötsligt uppenbaras ju ett antal fartyg från Genua med förnödenheter och soldater ute på redden utanför Konstantinopel. Och så uppstår en sorts kapplöpning då mellan de osmanerna. Och så lyckas ju de här fartygen faktiskt komma undan. För det ska vi väl lägga till här, att de bysantinska fartygen var i allmänhet större och starkare än de osmanska fartygen. Så att säga, en mot en så hade de osmanska fartygen ett övertag. En sak som vi faktiskt inte har nämnt, som ju är väldigt spännande, som jag tycker finns skäl att ta precis just i det här läget, är att man har ju stängt av det här gyllene hornet med en stor kedja. Och pontoner. Och den här öppnar man då, så släpper man in då de här genuesiska
fartyg. Det här ska ju vara ett väldigt dramatiskt. Det pågår väl någon slags slag också där ute, alltså någon slags avvägningsstrid för att de släpper igenom
precis
de här båtarna.
Och de kommer in och naturligtvis medför ju en viss förstärkning då. Men inte på långa vägar en förstärkning som på något sätt har en avgörande betydelse. En annan sak som jag tycker vi kan fundera på lite här nu under den här första fasen, som jag tycker man borde fundera på direkt. Hur är det med försörjningen av den här staden? Hur många bor det i Konstantinopel? Det finns lite olika siffror, men 40-50 000 ungefär. Och då är det intressanta att den här landområdet innanför den här muren, det är så stort att där finns det goda möjligheter att faktiskt odla mat, hålla boskap, vatten är inget problem. Och man har också lagrat ganska stora mängder förnödenheter.
Jag kan säga när jag såg de där kartorna, det finns ju såna här fina illustrationer som man kan se på i olika böcker. Det förvånar mig väldigt mycket faktiskt. För när man är i Istanbul nu ser man ju inte ett spår av det. Det som fortfarande kallas för Konstantinopel och det som är innanför murarna så att säga. Det är ju bara en stadsmiljö. Och det var så i mitt anakronistiska huvud som jag föreställde mig att det här gick till också. Men det är ju precis som du säger, att det är ju ett öppet fält egentligen. Muren är ju byggd ganska långt ut från själva stadskärnan.
Ja, så det är stora landområden med öppna områden. Och när du säger att du är anakronistisk, då betyder det att du tänker i nutida termer.
Ja, precis.
Och så ser du på det förflutna, så att säga. Och du gör det där klassiska misstaget då. Så det här är så. Och här kan man väl också resonera kring en annan sak, att tidsfaktorn är ju, det är ju Konstantin den XI som vill ha att det här ska ta lång tid för att slita ner den osmanska, och kanske att man kan tänka sig då att framförallt ungrare sätter sig i rörelse mot osmanerna, och att påven tillsammans med Venedig och Genua kanske organiserar en flotta som är på väg, och det är ju det han tror på. Medans Mehmet, han vill ju kanske avgöra det här snabbt, men inte så snabbt så att han sliter ut sin truppstyrka. Så här har vi ju liksom balansen nu då mellan de här två. Mehmet vill ju ändå ta stan relativt snabbt, men inte så snabbt så att han sliter ut styrkan. Och det var ju precis det vi såg ju faktiskt på Malta. Att där lyckas man ju hålla så länge så att den spanska truppstyrkan misslyckas så mycket så att disciplinen faller, och man har inte resurser längre, maten tryter, förlusten är så stora som man blir tvungen att ge sig därifrån, och så kommer det ju också så småningom en undsättningsstyrka. Så det här är ju liksom belägringens klassiska, vad ska man kalla det för, kapplöpning, om man säger så. Men det där tycker jag man kan nämna.
Får jag också säga någonting om vattenreservoarerna. De har ju någonting som de är kända för i Konstantinopel, är de här vackra underjordiska vattenreservoarerna också. Ett avloppssystem som man hade där. Ja. Som säkert var till stor hjälp under den här tiden.
Ja, men sen då fram till 21 april kan man väl säga att bysantinarna ju faktiskt då värjer sig väl mot osmanerna. Men då kommer vi till den andra fasen. Mellan den 21 april och fram till 25 maj. Det är alltså en månad där ungefär. Och då kan man säga så här att den inleds med att osmanerna tar Gyllene Hornet. Och det här är ju spännande.
Ja.
Därför att då är ju Gyllene Hornet är ju avstängt med den här kedjan och de här pontonerna. Och den är ju starkt försvarad också, både av den bysantinska flottan, men också, det kan vi nämna också här som inte alls har sagt, att bysantinarna har ju kanoner också, men inte alls lika stora som de osmanerna. Men förvånansvärt få egentligen färdiga utbyggda artilleriställningar på gamla senantika. Men de har det, så det kan vi ju nämna då. Men det spänns. Och man skjuter faktiskt, från bysantins sida så skjuter man faktiskt det som vi skulle kalla för druvhagel, en form av druvhagel. Alltså små projektiler. Och det är ju framförallt, det räknar ju alla ut, att det handlar ju om att slå ut framförallt infanteri och soldater. Men då tar osmanerna, tar sig helt enkelt in i Gyllene Hornet. Och hur gör de det då? Kan man ju vän av ordning undra. Jo, de släpar sina mindre fartyg då, rullar dem helt enkelt runt den här avstängningen.
De går alltså bakom Galata. Jag vet inte om ni får lust att titta på en karta, så finns det den här lilla staden Galata som är på andra sidan Gyllene Hornet, och man släpar dem bakom den helt enkelt. Via den här hamnen, Diplokionion. Och då lägger man ut så stockar, så trästockar i princip. Jag vet inte, det här påminner mig rätt mycket om det när jag fick lära mig i grundskolan om vikingarna. Hur de släpade sina långskepp.
Ja, det finns fler exempel här. Ja. Kanske ett avsnitt, vi brukar ju alltid släppa idéer till nya avsnitt. Bland annat gör ju ryssarna det här vid Hangeud sen på 1700-talet.
Okay.
Att man släpar fartyg. Alltså, så det är ju, får man säga så, det är ju en klassiker om man säger så. Men det är ju inte jättestora fartyg vi pratar om här, utan det är ju ganska små fartyg. Men det gör ju plötsligt att man kommer in i Gyllene Hornet och hotar ju bakvägen nu då Konstantinopel. Mm. Och den här sjömuren mot sjösidan som inte alls är lika stark. Bysantinarna, de tänker ju så här nu, att men nu har ju osmanerna försvagat sin huvudflotta som då ligger norr om Konstantinopel ute på Reden. Så man genomför den 28:e faktiskt ett försök att bränna och förstöra den osmanska flottan som misslyckas. Så att jag tycker det är viktigt att ta in den här flottan, dimensionen i det här också. Det är inte bara en belägring kring de här murarna.
Och men då får ni också en fråga här då. Visst handlar det här om den här klassiska liksom galären då, va?
Ja.
Egentligen. som man drar fram med rodnad, ja, helt enkelt. Ja.
Precis, som vi diskuterar ju det här mycket i samband med Lepantoslag. Men det finns alltså också det som vi skulle kalla för vanliga segelfartyg, handelsfartyg som man använder. Men i generellt så är det så att de bysantinska fartygen är större, som jag redan har sagt, än de osmanska fartygen. Mm. Och det här ger ju bysantinarna en fördel i den här, vad ska vi säga, man mot man, om man kan säga så, om fartygstriderna. Mm. Sen fortsätter ju anfallen då naturligtvis mot muren. Och man kan väl säga att centrum för striden kommer att hamna i den norra delen av den här landmuren. Och längst upp i norr, där så att säga landmuren går ihop med sjömuren uppe vid Gyllene Hornet. Där, det är där man koncentrerar nu då försöken att bryta ut. Och här tycker vi kommer till en annan spännande sak.
Ja, förutom blir det minörer nu?
Ja, de serbiska minörerna som alltså försöker gräva sig in under den här muren för att underminera den. Och där nere i underjorden utkämpas i något sorts gruvgångsslag mellan bysantiner och serber. För det här lyckas bysantinerna värja sig emot. Genom att man gräver motgångar och anfaller helt enkelt de här. Framförallt då serberna som har fått i uppgift att göra de här. Så det här får osmanerna ingen framgång med. Jag tänker genast faktiskt på västfronten och första världskriget.
Ja, alltså, precis. Jag får med också att jag har läst någonstans att man använder sig av lite inte så okonventionella metoder här också. Man försöker röka ut dem och olika typer av så här gas... Ja.
Men du kan ju tänka dig de här man-mot-man-striderna nere i mörkret där nere. Som ju måste ha varit oerhört brutala. Ja. Men jag tycker att det här är väldigt spännande. På västfronten handlar det ju om att man försökte placera stora miner som man sen helt enkelt sprängde för att få motståndarnas skyttegravsystem att kollapsa. Då. Men här handlar det egentligen om att man försökte underminera murarna, men det lyckas inte. Den 19 maj, nu är man mot slutet av den här så att säga, andra fasen här. Då börjar osmanerna på allvar att bygga en pontonbro. Och nu börjar det ju osa katt för bysantinerna. För nu är man under press mot landmuren, där man precis håller osmanerna stången. Men nu börjar osmanerna komma närmare och närmare att kunna anfalla direkt mot den här sjömuren i norr.
Just det. Så tänker de då att de ska flytta ner den här pontonbron då vid ett anfall?
Ja, och så på pontonbron då helt enkelt. Ja. Anfalla längs pontonbron. Och här gör man försök från bysantinerna med en sån där grekisk eld som det heter. Alltså helt enkelt, man häller ut olja och sån här sätter eld på. Man skulle kunna kalla det för egentligen den tidens eldkastare. Så försöker man förstöra, men det lyckas man inte med. Så att det här hotet kommer nu att kvarstå. Och nu har vi kommit så långt fram i belägringen att nu är det faktiskt bara några dagar kvar som Konstantinopel håller. Mm. Och vi flyttar snabbt över i det som jag då har kallat för slutfasen då, den 26 maj till 29 maj. De sista tre dagarna här. Och då koncentreras då och intensifieras de här osmanska beskjutningen av murarna. Man skjuter bräsch och man anfaller. Och till slut då så genomförs det då den 28 maj. Att mot den 28 och 29 maj, en serie anfall, flera anfall. Och det är väldigt oklart vad som exakt händer här. En annan sak som är viktig och betydelsefull som inträffar just i slutskedet här, det är att Logo, alltså befälhavaren, skadas och tvingas dra sig ur striden. Och det här har man då diskuterat, hur det här påverkar trupperna. En sak som jag funderar väldigt kring när man hör den där typen av uppgifter generellt sett, det är ju: hur får alla soldater veta att överbefälhavaren är skadad? Mm. Det är ju en intressant fråga.
Det måste ju vara någon riktig spridning. Att det är som...
Ja, på något sätt. Och det är i samband med de här intensifierade anfallen och beskjutningarna av muren. Men slutstriden, den ser liksom ut ungefär så här. Att det är den 29 maj vi nu är inne på. En serie av tre anfall mot en av de här portarna. Och det är den här porten Sankt Romanus. Där man lyckas slå tillbaka de två första. Sen sätter man in janitscharerna och janitscharerna tar sig in Och bakom den andra, det är ju två linjer av murar, inte bara den första muren utan också den andra muren. Där menar man att det finns då olika berättelser kring det här, och en berättelse går ut på att man glömmer stänga en port, får inte igen en av portarna, och där lyckas de då ta sig in. Mm. Och då kollapsar så småningom anfallet, därför, eller försvaret ska jag säga, därför att plötsligt har man janitscharer innanför huvudmuren. Naturligtvis är ju försvarskrafterna börjar ju sina på den bysantinska sidan. Man har svårt att sätta in reserver. Men sen är det också så att man från sjösidan är man ju också under attack. Och här är nu frågan, om man på sjösidan uppfattar att nu är osmanerna i ryggen. Nu är osmanerna innanför muren, bakom oss. Om det nu är så att man uppfattar det. Och det här är lite oklart med berättelserna. Men i slag så sker den här genombrytningen av huvudmuren, av janitscharerna, för natten, den 29, samtidigt som osmanerna anfaller över den här pontonbron mot sjömuren. Mm. Och det här sammanverkar då till låg och skadad borta. Han drar sig tillbaks, han börjar planera en evakuering av sina trupper.
Mm.
Och här nu så sker ju liksom slutstriden. Och försvaret bryter samman. Och så kommer vi till den här intressanta frågan. Vad händer med Konstantin den XI? Och där finns det ju två berättelser, eller hur?
Precis.
Och den ena är väl mer heroisk än den andra, kan man väl säga. Den ena går ut på att han ju anfaller, att han så att säga söker döden genom ett anfall. Och att han skriker ut, finns det några kristna här som är beredda att så att följa mig i döden här? Och den andra är ju att han ju faktiskt nästan lite slumpartat dödas i samband med att han försöker evakuera, fly ut från Konstantinopel söderut. Och att han helt enkelt bara hamnar i händerna på en osmansk trupp som inte förstår vem han är. Mm. Och så blir han nerhuggen.
Mm. Det är många, många legender och myter runt det här.
Ja.
Och det påminner en del, det var någon som jämförde det med kung Arthur-myten också. Att det finns en del. Alltså problemet är att man aldrig återfann hans kropp.
Nej.
Det finns ju egentligen inte någon. Annars brukar ju de kropparna för såna här kungar och kejsare brukar ju hänga sig upp och visa sig upp på olika vis. Jag minns ju när vi pratade om Lepanto och Ali Pashas huvud som sattes på en spjut och som paraderades runt. Och mycket sådana där typer av aktiviteter har de ju på med. Men just Konstantin den XI:s kropp har ju aldrig återfunnits. Det finns en del myter som säger då att han skulle ha förvandlats till marble. Vad heter det på svenska nu? Marmor. Och då finns det någon slags grotta under jorden här nu. Och den någon dag i framtiden så ska han återuppstå när Konstantinopel blir kristet igen. Alltså mycket sådana där myter har det varit.
Man kan väl nämna att den här Logo, han klarar sig ju faktiskt iväg från.
Mm.
Man lyckas komma iväg med ett antal fartyg. Och det är en del som tar sig faktiskt ifrån Konstantinopel. Det är faktiskt också en del som ges lejd på grund av att de slåss så hedersamt av Mehmet. Mm. Han kommer ju sen så småningom då att begravas då på annan plats utanför Konstantinopel då Logo. För han dör så småningom av det här såret. Har man diskuterat lite vad det är för skada han får och var han träffas och så vidare. Jag har läst olika förklaringar. En förklaring är att han träffas, och som jag förstår det, av ett splitter från en sån här kanonkula som tränger in under hans arm. Och det kan ju vara, och det var ju stenprojektiler man sköt främst under den här belägringen. Mm. Så det är någonting som måste ha trängt in i under hans harness då och skadat honom. Här kommer vi nu till en intressant fråga. Så att det är väldigt kaotiskt hela det här sammanbrottet. Jag tycker det är fascinerande då att den bysantinska försvarsstyrkan så länge lyckas hålla emot.
Mm.
Å andra sidan tycker jag att det är fascinerande att den osmanska sidan här ju så systematiskt använder sig av den här tekniken som vi har varit inne på. Skjuta bräsch och sen anfalla. Mm. Man gör inte stormningsförsök mot muren med några äntringsstegar och sånt där. Vi har nämnt ett torn som figurerar här, men det tycker jag är spännande. Sen en annan sak som jag tycker vi ska diskutera, som vi hade som lite cliffhanger här.
Mm.
Den är ju frågan om, plundras nu Konstantinopel systematiskt? Och här finns det många olika synsätt. Ja, Konstantinopel plundras delvis. Men det är faktiskt av trupper som Mehmet inte riktigt har kontroll över. Utan Mehmet försöker stänga av Konstantinopel stoppar de här trupperna, irreguljära trupperna. Mycket sjömän, mycket matroser och marinsoldater passar på att plundra och förstöra delar av Konstantinopel. Men Mehmet vill ju vadå? Jo, han vill ju ha det. Ja, han vill ju göra detta till den nya osmanska huvudstaden. Han vill inte förstöra Konstantinopel. Precis.
Men det finns ju ett behov också att framhäva de här plundringarna som är väldigt grova från det kristna hållet också. Men det ska man ju inte, man ska inte säga för sig att försöka
försköna den osmanska krigföringen på något sätt.
Det finns ju, jag vet att Sture Linné till exempel som har skrivit en fin liten bok som heter Byzantinsk kulturhistoria och berättar om hur de här muslimska soldaterna då kommer in i Hagia Sofia och våldtar och liksom, på olika vis förgriper sig på befolkningen. Och hur vidare vad som är sant kan man inte, men man kan tänka sig att antalet var ganska blodigt. Men Mehmet håller ju faktiskt, han ber ju sen, har ju en jag vet inte vad man kallar det, jag är ju inte muslim själv så jag vet inte vad de kallar sina motsvarande gudstjänst i fast muslimskt.
Ja, man genomför ju en bön.
Ja, precis, kvällsbön. Han har ju, så kallar man det, han genomför sin kvällsbön i Hagia Sofia. Så vid det laget, och samma dag alltså, som de tar staden, så vid det laget så har de ju på något vis, ja, de måste ju ha rensat upp och haft någon slags ordning där i alla fall.
Ja, och han stoppar ju bestämt de här plundringarna skulle jag säga. Alltså, och de reguljära förbanden eller trupperna i den osmanska armén som jag uppfattar uppträder åtminstone relativt disciplinerat. Och här skulle jag ju vilja kasta in en sak faktiskt. Det är ju så att Konstantinopel tar sig av en korsfarar armé här, mycket ledda venetianare faktiskt, 1204. Då belägras ju Konstantinopel. Det är ju en inre strid mellan olika kristna makter. Och då plundras faktiskt Konstantinopel betydligt våldsammare av de egna, om jag uttrycker mig så, av den här kristna korsfararmén. Och där brukar man ibland peka på att detta är början till slutet för den här bysantinska riket, att det här försvagar Konstantinopel. Du har ju varit inne på rikedomarna då, relativa rikedomarna i Konstantinopel, men de finns ju inte riktigt nu när Mehmet och osmanen slutgiltigt 1453 tar Konstantinopel.
Efterspelet till det här är ju intressant för ur ett historiskt perspektiv också. Som vi var inne tidigare på att prata om det här konflikten mellan öst och västrom, så har de ju väldigt svårt att förlika sig, och egentligen det kulturella utbytet mellan öst och västrom var väldigt, väldigt skralt under de här under medeltiden, fram till egentligen Konstantinopels fall. Men det som händer då, det är ju den här kyrkofaren Besarion, patriarken, som faktiskt konverterar till katolicismen så småningom. Från med 1439 fram till 1445 arbetar han för att sammanfoga de ortodoxa och katolska kyrkan. Han blir kvar i Rom under den här tiden. Trots att han är en av de främsta kyrkofäderna i Konstantinopel. Men han blir kvar där, och han startar i hans palats då, så startar han upp en slags akademi. Och den här akademin blir väldigt välkänd för liksom humanistisk forskning, och de pratar filosofi och så vidare, och han liksom får med sig det. Och han har ju med sig det här grekiska arvet då från Konstantinopel. Och sen när belägringen är ett faktum och Konstantinopel faller, då migrerar ju de grekiska lärda från det här, från det bysantinska riket till Rom. Och han blir alltså, Besarion blir någon slags deras beskyddare. Och de tar ju med sig då grekisk litteratur, och Besarion själv har med sig över 1000-tal olika skrifter, var 600 grekiska ungefär. Så det är de här grekiska lärda då som kommer från Bysantien, när de kommer till Rom så sätter de igång en slags översättningsprocess då till latin. Och det här har man då menat på att detta är starten egentligen till den italienska renässansen.
Ja, det där är ju jättespännande, för jag skulle vilja lägga till att annars är det väl så att många i den bysantinska eliten, de accepterar ju faktum här. Så de som blir kvar konverterar ju och kommer så att säga ställa in sig i led under det osmanska riket. Så frågan är ju egentligen här, det här har vi ju varit inne på vid andra tillfällen, har vi anledning att komma tillbaka, att just det här med religion och krig är ju en intressant fråga som vi kanske rent av skulle kunna ha till och med ett avsnitt om att diskutera just att hur stor betydelse har egentligen religionen här. Men det jag tyckte vi skulle kunna då skulle jag lägga till det också, att det förs ju nästan sån här, vad ska vi säga, förbluffande cynisk förhandling också under pågående belägring, där påven försöker få då ledarskapet, ortodoxa ledarskapet, att acceptera en sammanslagning mot, så att säga, hjälp då på något sätt. Det är väl det som förespeglas dem. Men då så gör man ju uppror bland gräsrötterna. Folket i Konstantinopel accepterar inte det här. Så det här tycker jag är en intressant fråga, just att hur stark är religion? Kanske det är så för överklassen många gånger bara en bricka i ett politiskt spel.
Just.
Men ofta för vanliga människor är religionen verkligt betydelsefull i hela det sätt att se på livet och att vara.
Precis, bysantinerna själva lär ju ha varit mer intresserade av att ha osmanska övermän än några latinska. Man är egentligen man vill hellre ha dem där som styrande. Besarion är ju den som är arkitekten bakom det här också. Han åker ju till Italien tillsammans med Konstantin den elftes far, då, Johannes den åttonde Palaiologos. Och håller på och, men utbytet här, det som många är emot är ju också då att det finns egentligen ingen jämlikhet i den här sammanfogningen mellan katolicismen och ortodoxin. För att man inser att det betyder i princip att man underkastar sig påvens makt, för vid det här laget så är påvedömt som betydligt starkare.
Sen kom ju det ortodoxa centrumet, kom ju sen så småningom att tyngdpunkten flyttas upp i det så att säga, ja, formerande ryska riket och så vidare, men det är liksom en annan berättelse. Men jag tycker att, ska man sammanfatta den här Konstantinopels belägring, är det dags att göra det kanske?
Ja, det är dags, tiden innan.
Okej, då ska jag säga så här att 1453, kristenhetens sista fäste öst, kan ifrågasättas, som vi har sagt här. Det är en liten enklav. Det här kanske ändå var bara en tidsfråga innan det har fallit. Det tycker jag är intressant. Ur militär synvinkel, belägringskrigföring med artilleri tycker jag är en spännande sak. Och också den här marina dimensionen i den här belägringen. Både, så att säga, landkrig och sjökrig tillsammans skapar då det här bysantinska nederlaget. Och det är väl det jag tycker att är mest intressant.
Mm.
Så att jag tycker nog att vi ska ta och avrunda här faktiskt.
Ja, jag tror att det är dags faktiskt.
Och då tänkte jag att jag skulle tacka dig, Peter.
Ja, men tack du, Martin.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.